du.
Eller möjligen A-du är podden om, av, för, i och med Malmö. Jag som pratar heter Kalle Lind och mitt emot mig sitter den oerhörda, det har jag nog sagt innan, ojämförliga, oomkullrunkeliga, outstanding. Vante Rosengren. Jeanette Vante Rosengren. Ja, välkommen hit och allt sånt där.
Tack.
Har vi någon, något att följa upp från förra programmet?
Jag har inte det.
Nej, det har jag, fast jag har slarvat bort det.
Jaha.
Så att jag får vänta med den återkopplingen ytterligare 2 veckor. Men vi har ju i avsnittet om Värnhem så uppstod en liten... Det fanns diverse frågetecken kring den här studion som gjorde alltså världshittar med Dr. Bombay och Arash och Base Hunter och som låg någonstans. Och vi fick ju mycket mejl om att ja, men den låg på den här adressen. Och sen fick vi många mejl som sa att den låg på den här adressen. Mm. Och så nu fick jag ett klarläggande mejl.
Ah,
som förklarade att det låg på båda adresserna.
Den flyttar från A till B liksom.
Ja, precis. Eller om det fanns en parallell verksamhet och det mejlet har försvunnit. Ja. Jag hittar inte det nu när jag söker. Så att det var ju helt meningslöst att jag tog upp det här från första början.
Ja, men det är en cliffhanger.
Ja, jag tänker att hen som skickade mig mejlet kanske skickade på nytt. Mm. Jag skickade till adupod@gmail.com så kommer det ju. Rätta händer.
Mycket bra. Jag fick ju för övrigt ett snällt mejl från en, när vi hade gjort om Lars Humble.
Ja.
Och då var det en herre som tyckte att du borde ju skriva hans biografi.
Ja, jag är fel man, för jag har sett för lite. Alltså, ska man skriva en biografi över en skådespelare som var så knuten till teaterscenen så är det någon som borde ha sett fler av hans uppsättningar än vad jag hann göra.
Ja, ja.
Alltså någon som har minnen av teateruppsättningen. Han var ju, alltså Humble var ju, han förekom i tv. Vi kan säga för övrigt att vi nämnde en av hans få filmroller i filmen Moa, där han spelar Carl Gerhard. Den ligger i skrivande eller talande stund på SVT Play.
Jaså?
Så man kan där spana in Gunilla Nyros som Moa Martinsson och i en mindre roll. Lars Humble som Carl Gerhard.
Alltså, det får ju bli en kvällstitt, känner jag.
Ja, det var tips. Gör vad ni vill med detta. Och Lars Humble, ja, jag fick också olika historier som kanske inte lämpar sig för allmänheten.
Alltså, var de ekivoka?
Ja, men det var folk som jobbat med honom som sa att han var snällare mot andra än mot vissa.
Jaha.
Han var lite selektiv med sina vänligheter.
Okej.
Okay. Påstår folk som jobbat med honom. Att, alltså han var väl inte liksom en kvinnornas kar av olika skäl. Men han älskar ju sådana som Marianne Mörk och sådär. Men han hade större problem kanske med sådana som inte var Marianne Mörk.
Ja, okej. Okay. Andra damer.
Det finns ju olika sorters kvinnor.
Ja, så är det ju.
Det får man väl säga.
Alla är inte Marianne Mörk.
Nej,
men väldigt
på gott
få.
Och ont.
Ja, men väldigt få är Marianne Mörk.
Ja, mycket kan man säga om Marianne Mörk, men hon är one of a kind.
Absolut.
Idag ska vi prata om Gamla Väster.
Ja.
Det har vi inte gjort förut.
Nej, det har vi inte som sådant, men jag tänker att Väster har ju funnits med i många av de här olika avsnitten är avsnittet om porren och vi har varit ute och donsat och gått på Trånga Västen och allt vad det
har
varit.
Och i Oves. Jag vet att vi har nämnt också.
Ja. Så lite sådana ställen. Och Gångsreplokal har vi varit i.
Gångkalen,
ja.
Där Mick och Keith skrev sina autografer på väggen.
Ja.
Och där såsarna sen kom och rev.
Just det.
Det har vi väl nämnt. Vi har väl nog nämnt såsarnas benägenhet att riva en annan gång också i den här podden. Och det kommer vi väl att återkomma till, tänker jag. Om vi nu ska prata om de kvarter som vi kallar Gamla Väster. Gamla staden heter det ofta på stadskartor heter det Gamla staden.
Precis. Väster är ju sådär lite, inte officiellt liksom, utan man sa väl egentligen bara väster för väster och öster. Ända tills slutet på 60-talet när det blev hela den här proteströrelsen och då blev det plötsligt Gamla Väster på något sätt. Men om man ska prata rivningar så det är ju liksom, det är tre kvarter egentligen. Det är kvarteret Tranan som är det här stora Tegelgårdsgatan, Ostindiefarargatan och så blir det Grymbogatan
och Engelbrektsgatan.
Ja, den stora. Det fick ju skatta åt förgängelsen då. Men det är ju rätt sent, det är ju inte förrän slutet på 70-talet. Men på 80-talet tror jag de byggde den nya tranan, va?
Jag tror att det byggdes under 80-talet.
Ja. Och sen är det då två kvarter till kvarteret, nu ska vi se, Fiskaren och, eller Fisken heter det, va? Och det som låg in till, nu är vi på Norra Vallgatan. Där det har blivit en sån här naturlig passage ner från Västergatan. Vet du var jag är då?
Ja, alltså vart är vi här mot husen? Ja. Gamla hovrätten.
Exakt, och det är precis åt det hållet, ja. Och då...
Ja, där är också något anskrämligt bygge.
Ja.
Jag bodde själv på Gamla Väster en handfull år i ett hus som heter, eller en bostadsrättsförening som heter BRF Diana anno 1989. Ett effektivt namn på en bostadsrättsförening. Det byggdes 1989. Det ligger då i hörnet Engelbrektsgatan, Hyregatan. Och det är också ett stort komplex. Alltså, och det hängde på något vis hånfullt i vår trapphusbilder på hur det här såg ut förr.
Ja.
Och det är ju ingen idag som passerar de fotorna och tänker att vad bra att de rev. Att de byggde det här, den här kolossen istället. Det fanns ju däremot planerade åtgärder. Alltså stora tänkta ingrepp på Gamla Väster som aldrig blev.
Just det.
Som jag tänker att vi kanske kommer att snudda vid längre fram i samtalet. Gamla Väster då. Eftersom det är någonting som vi har varit och touchat så många gånger tidigare, så tänker jag att du kan väl toucha på det som någonstans är ett av embryorna till hela den här podden. Det vill säga Fredrik Ekelunds bok Taxi 72, bland drömmare och dårar.
Så otippat, Kalle.
Som jag tror att jag har inte citerat i alla program, men jag kan tänka mig åtminstone hälften sen vi satt igång. Och det är ju en bok som för mig då som inflyttad malmöbo har varit ganska formativ. Alltså jag bestämde mig för att flytta till Malmö någon gång 96-97, förstod inte staden, läste, eller framförallt först såg jag ju då den här pjäsen Fubik Town, som Ekelund skrev åt Pierre Dalander, en monologföreställning med en Malmö-narkoman som står och pratar skit i en timme och jag var helt hänförd. Ett av min livs största teaterupplevelser utan överdrift. Och sen så förstod jag då att väldigt mycket av det materialet var hämtat i boken som kom då 90-något. Det står inte när den kom. Men, hur som helst, jag läste den här boken och jag har läst den många gånger. Och det är ju en romantiserad, upphöjd, förhöjd bild av Malmö. Men då fanns det liksom ett Malmö för mig att jaga, att leta efter, att se. Alltså, via den här texten, den och Olle Svennings bok om hans far.
Just det.
Erik Svenning, alltså, den heter Lojaliteter. De två var verkligen liksom nycklar för mig för att fatta vad är det jag cyklar runt bland. Så den har därför varit betydelsefull. Och jag tänker att jag kan läsa ett stycke.
Klart du ska.
Ur Taxi 72 bland drömmar och då. Den utspelar sig i väldigt hög grad på Gamla Väster. Huvudpersonen som väl är Ekelunds alter ego, förutsätter man i alla fall när man läser. Han bor på inte på Jakob Nilsgatan, utan på Jakob Nilsträ.
Jaja.
Skriver han konsekvent för att han knyter till det danska arvet. Och den utspelar sig en varm sommar på 80-talet. Och så står det så här. Som varmast var det på Gamla Väster. Stadsdelen låg, trots sitt namn, mitt i stadens buk. Och på de gamla gårdarna stod hettan och skakade i stillsam dans. Katterna låg lojt och gassade i solskenet. Änderna, som annars brukade våga sig in i kvarteren från Kungsparken, höll sig kvar i kanalen. Och på Café Siesta härskade ett lugn, värdigt kaféets namn. Inte en kund syntes vid de utomhusbelägna borden. I det mörka innandömet satt några svartklädda lokala rocklegender och återhämtade sig efter nattens obligatoriska övningar på Oves, rockbastun och vattenhålet på Gråbrödersgatan, som sög åt sig delar av kvarterets befolkning varje natt. För vissa av dem tyckte stygnet bara äga två verkliga tidszoner, tiden på Oves och återhämtningen på Café Siesta. Ställde man sig i korsningen Jakob Nilsträ och Långgårdsgatan syntes inte en mänsklig varelse i någon av de fyra riktningarna. Solen var ett gult stirrande öga som under flera veckor gjort ett gediget arbete och kvarterets samtliga invånare föreföll vara evakuerade. Det är en fin stämningsbild från en högsommardag på Gamla Väster på 80-talet.
Absolut, man är ju där. Han lyckas ju med fånga miljöerna. Man är ju där.
Och det kan jag ju säga att när jag läste den här boken då i slutet på 90-talet och sen begav mig till Gamla Väster så blev jag djupt besviken. Det var ju inte alls så bohemiskt som Ekelund beskrev. Det sprang inte alls med minigrisar på gårdarna. Jag såg inte alls liksom, det myller. Just i den här bilden så finns ju inget myller, men han beskriver ju verkligen sitt 80-tals väster som en sorts bohemisk frizon. Mm. Och den har jag fått bekräftad från andra som var med. Mm. Min kompis Susanna Damitsch bodde ju där på 80-talet och ja, det var ett jävla röj. Mm. Och hon, som hon minns det, så behövde man bo någonstans och tog man liksom en sten och kastade på ett fönster och så
fanns det någonstans att ockupera liksom?
Ja, så var det bara att flytta in där då.
Jo, ja, men visst, det är klart att det fanns en hel del tomma hus också vid den tiden. Mm. Men det jag håller med i det du säger, jag har också hört det från många som... Men jag hade min mellanstadielärarinna, en fantastisk person. Hon bodde på Jakob Nilsgatan på 70-talet och i slutet på 70-talet också när vi hade henne. Och då bodde hon i en lägenhet, det var en fin lägenhet. Det var dock ingen toalett inne utan det var en sån här... du vet, man delar med grannen. Alltså på Svalen fanns det en toa.
Ja, just det.
Ett litet kyffe som de hade gjort till en toa då. Och det gick ju bra ända tills hon åkte skidor och bröt benet och var gipsad. Och då var hon tvungen att sitta liksom i gipset rakt ut. Så fick jag sitta på toa för öppen dörr så att säga.
Ja, just det. Ja, och det kan ju vara jobbigt nog att göra med familjemedlemmar, med grannar. Vi har ju en viss syn på integritet i det här landet. Ja, men så som jag fortfarande tror att det finns hus i som centrala Köpenhamn som har både dusch och klosett i gemensamhetsutrymmena.
Just det.
Och som ju som en del av det stora modernitetsprojektet som Sverige genomgick efter andra världskriget. Det var ju som en sorts markör, det här liksom, man pratar om TV, WC, PV. Att nu går vi från utedass och så har vi liksom spolande vatten i lägenheten och så skaffar vi oss en bil då, svensk gedigen Volvo PV. Just och sen så har vi dessutom råd med lyxen, TV-apparaten i samband med kanske VM 58 eller OS i Rom 60 eller så.
Precis.
Men fortfarande på 70-80-talet så fanns det på Väster hus med gemensamma vattenavdelningar. Gemensam lavoar.
Ja, precis. Ja, och vissa hus var ju såklart mer eftersatta än andra. Jag menar, allt var ju inte bara sådär. Om vi går där idag en solig dag på sommaren och ser alla de här små pastellfärgade, pittoreska små gathusen med...
Ja, olika cardigans medlemmar bor.
Ja, och stockrosor framför och sådär. Så oerhört charmigt fint. Och blandad bebyggelse liksom från dels från 1800-talet slut och så från 1700-talet och så från tidigt 1900-talet. Så. Men man ska också veta att det var ju mycket som var så dåligt hållet så att man kunde inte göra annat än riva det, va? Alltså för att man hade slutat underhålla det 40 år tidigare liksom. Man ser bilder från vissa bakgårdar så ser det oerhört slummigt ut och det är bilder som är tagna på 50-talet, 60-talet kanske.
Mm. Ja, nej men precis. Alltså, vi, åtminstone jag, återkommer ju gärna till den här liksom rivningsfebern som gick genom Sverige på 60-70-talet, som ju var en del av nämnda modernitetsprojekt. Och det ska man ju förstå att det fanns nog väldigt lite ont i de som orkestrerade det där. Det här ansåg de med hela sin kropp och hela sin själ och hela sitt hjärta vara gott för människan.
Just det.
Och det återkommer man alltid till. Sådär. Man ska, Erik Svenning då, som var en av dem som gärna rev saker i Malmö. Han var ju uppvuxen på Lugnet.
Jaja.
Han hade haft skäktor och lakanen hade liksom frusit i is fortfarande i april. Och, Och samma med Hjalmar Mehr som var motsvarande gubbe då i Stockholm som prompt skulle riva upp de där jävla almarna i Kungsan. Och så. Mm. Han var ju uppvuxen i Klara kvarteren. Han tyckte inte det var ett dugg charmigt.
Nej.
Det blev det först i efterhand.
Precis.
Sådana liksom romantiker som jag ja. Kommer och svär över allt fult som sossarna har byggt.
Ja.
Och Väster är ju, som du sa, arkitektoniskt intressant. Det finns ju, alltså man, just de här gathusen är väl någonting vi många associerar till.
Mm.
Det är ju inte så många gator som har det. Men där finns ju, man kan ställa sig här och var på, det blev väl Ostin i förra gatan, och så titta mot Kungsparken och se liksom en lång rad som ser väldigt mycket Visby ut.
Just det.
Men det är ju inte så många kvarter.
Nej, sen ska man också veta att det revs ju rätt så mycket då i slutet på 1800-talet. Då var man också rätt så, gick det undan med rivningen, och då försvann ju mycket av det där gamla, rent av medeltida gårdarna och gamla stora gårdarna som fanns där. Och så byggde man istället hus med av jugendkaraktär. Liksom. Så det, och de är ju vackra i sig, tycker vi nu. Men då
ja,
var det
precis.
Ju en stor skillnad såklart.
Det finns ett hus, alltså om vi börjar med börjar, så här en kvart in i samtalet ska vi börja med att avgränsa gamla Väster.
Mm, mm. Ja men precis, ja, men jag gjorde mitt gamla vanliga partytrick här med att ta ut en karta. Om vi säger Västra gränsen så är det ju Slottsgatan.
Ja precis, och den är ju tydlig för då har vi Kungsparken på andra sidan. Mm. Där börjar någonting nytt.
Just det, och sen kommer vi upp här norrut så är det ju då Norra Vallgatan.
Ja, och där är ju kanalen också någon sorts naturlig
gräns. Ja. Och sen kommer vi upp här, så blir det lite klurigt om man ska ha med Stortorget eller inte. Det beror lite på vem man frågar, har jag fått reda på. Men annars så går ju, annars är det ju Fransuellsgatan ner då. Om vi tar bort Stortorget och så följer vi den inre vänstra gränsen av Stortorget helt enkelt. Och så rakt neråt och sen.
Och så kommer vi upp då, så att vilken kyrkogård är det? Vilken begravningsplats är det som är den södra gränsen? Alltså vid Gustav Adolfs...
Ja, gamla kyrkogården.
Gamla kyrkogården heter den, ja. Mm. Så det är ju Stora Nygatan då som
precis.
Är den södra gränsen.
Just det.
Och på Stora Nygatan 65 så byggdes 1895 det man brukar kalla Malmös första jugendhus.
Mm.
Som väl också då i någon sorts gammal folkmun heter Jugendhuset.
Just det, det här vita, ja. Mm.
Precis, ritades av...
John Boklund, va?
Ja, på firma Boklund och Lindvall. Du kan dina arkitekter, det är bra, Vante. Ja. Så det finns ju också, alltså, det är ju också en del av husbeståndet på Gamla Väster. Och i hörnet, då Stora Nygatan, Engelbrektsgatan. Alltså där jag varje dag i många års tid blev ihjälcyklad. När jag
just
skulle
det.
ta mig ut från en cykelbana in i en buss, bil och diverse zon.
Ja.
Det är ju ett av Malmös farligaste hörn.
Absolut.
Vid det hörnet, Stora Nygatan, Egerbäcksgatan, står ju också Fylgehuset.
Mm, just det.
Som då byggdes i slutet på 30-talet och är som en funkispärla.
Just det.
Så då har vi ju en annan epok.
Absolut, och är det inte så Höganäsklinker på hela det huset?
Det stämmer alldeles riktigt.
Och där är en sån här topp, uppe på högst upp så är det New Yorkish lägenheter. Vad heter det nu när man bor högst upp med sån här trädgård på taket? En pool och allt möjligt.
Ja, det heter något för människor, folk i en annan inkomstklass än min.
Ja, samma här.
Jag har det närmare till hans. Mm. Sen så finns det ett hus som heter Persiska palatset.
Ja, precis. Det är vid, om du kommer från Lilla Torg liksom, så är det precis La Rochegatan och sen så över där på hörnet av Tegelgårdsgatan.
Engelbrektsgatan 7 är det.
Ja.
Vet du varför det kallas för Persiska palatset?
Ja, för där på 30-talet tror jag det var, så bodde det en svensk man som hade varit, jag kommer inte ihåg, han var officer eller någonting.
Major
till och med i persiska armén. Vad hette han, inte Boris Möller?
Alldeles riktigt. Precis ja. Som...
kocken.
Nu med bortglömde tv-kocken.
Jan Boris Möller, ja.
Alltså han heter ju, alltså Boris är ju ett efternamn.
Ja, just det.
Det är det är som mindboggling. Men han heter Jan Boris Möller. Han heter inte Jan Boris, men han heter Jan Boris Möller.
Just precis.
Hur som helst, Boris Möller, han påstods, eller var kanske instruktör för persiska gendarmeriet.
Ja, ja.
Och han hyrde där en magnifik våning. Så att, jag tycker det är intressant. En gubbe som han har varit i Iran.
Mm.
Och nu flyttar han in i ett hus som redan finns. Och gör det tydligen med sån akkuratess. Så att liksom, folkmunnen döper hela huset efter den plats. Han har eventuellt skördat några framgångar på tidigare.
Ja, just det.
Nu blir det där persiska platset. För där bor en gubbe som har varit i Persien.
Ja, och det låter ju vackert med alliterationen och allting. Man får en är av storstad liksom.
Ja, och huset började byggas 1888. Och ja. Vad hände då?
Ja, då hittade man ju den här stora silverskatten i kvarteret Druvan som hade legat nedgrävd där sedan 1676 då när Malmö var belägrat under dansk-svenska kriget. Och då bodde i den här gården bodde det en bryggare som hette Anders Sörensson har jag för mig, och hans hustru som hette Ann Ågestotter. Och de hade grävt ner allt vad de ägde och hade. Och sen så dog båda två sotdöden där, och det fanns inga arvingar som kunde riktigt ta över. Men släkten visste ju att det fanns mycket pengar i det här huset. Men var då? Och alla började beskylla varandra för att ha varit där och stulit. Sen ligger detta, merparten av, man hittar lite grann som är nedgrävt, men lejonparten ligger i jorden 200 år, alltså till man ska gräva källare till det här persiska palatset. Och då hittar man det här, och det, jag kommer inte ihåg exakt om det är 3500 silvermynt, någonting sånt där. Ett guldmynt. Och sen är det ringar och halsband och armband och dryckesbägare och allt möjligt i silver som är otroligt stort och värdefullt naturligtvis.
Ja, mm. Så det finns historia i de här kvarteren.
Absolut.
Och vi bör väl ta oss till medeltid.
Ja,
det... Alltså jag tror aldrig det har varit så motiverat.
Nej, jag håller med.
För nu är vi ju på något som vi kallar gamla väst, och det finns ju faktiskt för en gångs skull skäl för namnet.
Mm. Ja, men det här är ju de absolut äldsta delarna av staden, så är det ju. Alltså både öster och väster egentligen, alltså Vigområdet i Karli är också, har också... Ja, precis. Från 1200-talet, men...
Apropå det du sa innan om huruvida Stortorget ska räknas till väster eller inte. Jag har alltid som tänkt, det här har jag kanske hittat på själv, men att väster börjar liksom väster om Stortorget och öster då följaktligen öster om. Att Stortorget är någon sorts mittpunkt. Men det är ju jag, så det tänker jag inte säga en sanning.
Nej, men jag tycker det är rimligt. Men det är absolut, det är ju de här äldsta små, och det är till skillnad från på öster bodde ju folk som på medeltiden alltså, som hade bättre ekonomi. Där låg större gårdar, stod handelsgårdar och så. Men väster var ju de enkla människornas tillhåll. Det var ju hantverkare och daglönare och ja, människor som inte hade några stora inkomster som bodde. Så det är små gyttriga sträden och gyden. Och man ska också komma ihåg att väster var större. Om vi nu sa att gränsen idag går vid Slottsgatan, så ska man ju veta att den gatan fanns ju inte på medeltiden, utan då fortsatte väster in i det som idag är Kungsparken. Och där fanns ytterligare gator och gränder. Och...
För den gatan gjordes väl definitiv i samband med Baltiska utställningen?
Mm, precis.
Alltså Slottsgatan, det var ju, skulle vara liksom leden, som huvudpassagen till utställningen uppe vid Pildammarna.
Precis, precis. Och det fanns ju en gata redan innan, men den var inte sammanlänkad på samma sätt som den är idag då. Så att, men sen...
Nej, vi har ju tagit upp det tidigare att kyrkogården låg väl över nuvarande Slottsgatan.
Ja, precis, just det.
Och det kan man ju också se, för det finns ju en liten tarm kvar på den på samma sida som parken.
Det kallas för annexet idag av de som jobbar.
Ja. Men man glömmer gärna bort att det också är en del. Ja. Men det, ja, där går en väg mitt i,
ja, just det.
Mitt bland de döda.
Ja. Men då, sen så när vi blir svenska och man ska ha fritt skjutfält för kanonerna på Malmöhus, då river man ner den delen av staden, av väster då, och så får det bli... Ja, man har inte, det är ju ingen park då liksom, utan då har man ju stort kloster fortfarande kvar som finns också på det här området, och det blir ju en övningsbana helt enkelt, för det tillhör slottet.
Och det är vi på 1600-talet. Och om vi Vi har pratat tidigare om Malmös längs, eller första gata, eller mm. alltså den här som fortfarande finns då, som mm. har minst tre namn, mm. kanske fyra.
Ja, men man sa på medeltiden, kallar man ju den för den lange ädelgärde. Alltså den långa storgatan blir det ju betydelsen. Och det är ju det som idag är från väster då, från slottet. Västergatan, Adelgatan, Östergatan och Östra Tullgatan. Och det blir ungefär 1500 meter någonting. Och det är en av Malmös på medeltiden två gärde. Den andra är den sundre ädelgärde. Alltså den södra storgatan. Det är det som är Södergatan idag. Utöver det så är det Sträde och Gyde, men det är ju mindre gator, men det är de här liksom axlarna.
Och den, alltså sträckningen har väl förmodligen justerats lite hit och dit i samband med att hus har byggts och mm. sånt där, men i princip så kan man ju då börja en tripp vid Slottsparken, vid gamla hovrätten, gamla, ännu äldre, hur det nu blir. och sen så gå 1,5 kilometer och då går man på, i princip, på samma sträckning som våra medeltida förfäder gjorde.
Absolut, ja, man visste det så. Och det är ju den går mellan gamla Västerport och Österport, kan man säga. Västerport var ju då slottet och sen så Österport är ju vid dagens Drottningtorget ungefär där. Den östra stadsgränsen fanns då. Liksom. Så att, mm.
Just det, som ju sen då anlades av just den fjärde Adolf.
Mm.
Då är vi på tidigt 1800-tal.
Just det.
Och går man den sträckan, då går man väl också förbi Jörgen Kocks hus?
Ja, men precis. Som ju är ett 1500-tals stenhus. 1524, står det klart. Där är ett par sådana stenhus där på Västergatan. Där är ju dels Kockska huset som Jörgen och hans hustru Sitze Kortstadter van Nyland låter bygga, och det är med hennes pengar de bygger det.
Kan du säga det namnet igen? För det var en underbar samling stavelser.
Sitze är förnamnet då. Kortstadter, det var ju pappa.
Låter tyskt.
Pappa Kort var från Helsingör faktiskt. Han var rådman och borgmästare där. Och van Nyland, ja, hon hade någon, de hade någon holländska rötter någonstans. Ja.
Ja, det är ett mäktigt namn.
Ja, och hon var ju enka.
Nästa Marie-Louise de Gerbergenstorle.
Ekman.
Född Fux.
Född Fux. Hon var enka efter en borgmästare i Köpenhamn som heter Walter Kniphoff, den här Sitze då. Och gifte sig med Jörgen Kock. Hon är rätt mycket äldre än honom. Och hon har mycket mer pengar och hon har adelsvapen och sånt. Han har ju inte alls det där i början. Men det är ju hon som...
Han gifter sig uppåt. Han hittar ett gott parti.
Så är det. Och han ser ju till att ja, det är ju hennes namn och goda rykte och pengar som kan möjliggöra mycket av det han håller på med. Då bygger man det här stora fina stenhuset och hela kvarteret faktiskt där. Ja, man hade ju lite trädgårdar och man hade... Vad heter det? Stallar och smedjor och allt möjligt som hörde till den här. Det är inte bara detta stenhus som de har då.
Nej, och där finns lite rest och lite slumpmässigt. Mm. Alltså, du har väl också Kockska krogen.
Just det.
Och då har vi ju lämnat Västergatan och gått som en liten bit upp mot Stortorget.
Runt hörnet där, ja.
För att komma ner genom ingången där.
Ja, precis. Och man ska ju veta, där fanns en krog 1500-talet där också. Det var en som hette Dirk van Heggen som drev den. Och det var, redan då har man grannar klagat till magistraten över hur det är så bråkigt och stökigt där med krogen. Så. Men där slår man ju... När han kommer till Malmö och blir anställd liksom som myntmästare, så slår man ju hela danska rikets mynt i Malmö. Först på slottet Malmhus, men sen gör man ju det i Kockska huset, det som fortfarande finns idag. Så att han hade ju, det var en otroligt prestigefylld titel han hade.
Det låter så. Och det säger någonting om västerkvarteren, alltså att man kan gå igenom århundradena och än idag kan man göra det.
Men man står där utanför deras hus, måste jag bara säga, så blickar man till vänster tvärs över gatan och då ser man ju i ögonvrån det Rosenvingska huset som också ligger där, som också är ett hus från, jag tror, 1534, att det var uppfört. Och det var ju Sitzes moster. Så, som då också hade blivit enka i Helsingör, och då brevväxlade de med varandra. Och det var lite röret i Helsingör då, av Hansan var där och höll på. Och då skriver Jörgen och Sitze till den här Anne som hon heter, Pedersdatter Liljefelt. Kom hit här till Malmö.
Ta med dina pengar.
Pengarna och ungarna och vi har en tomt här. Så hon köper tomten, låter bygga det här stenhuset också som är Malmös första parhus. Så det är två lägenheter som ligger rygg i rygg liksom. Och i den ena flyttar då hon själv in och i den andra flyttar hennes frånskilda dotter in. Och så bodde hon där. Det är väldigt intressant det där huset. Våning ett och två hängde ju inte ihop då. Man fick gå ut på baksidan på en trappa, alltså svalgång, och gå upp till våning två. Så.
Ja. Vet du vilket år det stod färdigt?
Jag tror det är 1534.
Ja, du är såklart. Jag sitter ju med facit här så att jag kan säga att du har rätt.
Jag har rätt.
Men vet du vad det står på tavlan av porten?
Ja, det vet jag faktiskt. Ja, jag har nämligen höra. Vandringar i dessa gator. Jo, det står, om man översätter det till nutida svenska så står det så här. Ack människa, betänk din lott, hur Gud av jord dig skapat blott, hur döden smyger tjuven lik och rycker bort både arm och rik.
Ja.
Ungefär så.
Tidlös sanning.
Mm. Ja, det står på
platt tyska. Det var ordagrant, den översättning jag sitter med.
Mm, se där.
Så att, än är du inte dement.
Skönt.
Det är lite så dement-test.
Ja, okay.
Ingvar Oldsberg, det är som in i döden så hade han en minneslek med sig själv. Att ja. När han då behövde kolla hur stod det till med gängkontoret ja. Så gick han igenom den brasilianska startelvan till VM-finalen 58 och kunde liksom komma ihåg Wawa och Garincha och Pelé och så. Ja, så det var han nöjd. Jag är inte där än.
Nej, men det tycker jag är ett utmärkt sätt att... Ja, man kan också ha den här versen då ju. Jag brukar ibland ha vandringar som sagt på väster och då är det roligt för att jag brukar alltid säga så här, ja, om ni kan säga berätta för mig vad som står på den här skylten så bjuder jag på lunch på valfri restaurang. Och det är rätt så modigt för då har man precis gått förbi flera av stadens ja, dyra fina restauranger som ligger där i närheten. Och det är ännu aldrig någon som har kunnat den här versen då på svenska.
Men du, nu finns ju risken efter att detta har offentliggjorts att någon memorerar för att kunna sätta dit dig.
Ja.
Så du kanske ska vara lite mindre kaxig.
Kan aldrig mer
framledes.
Köra det tricket.
Men det är ju någonting lite fascinerande. Man sätter det liksom, varje gång man går in genom sin port så ska man liksom komma ihåg att man är dödlig.
Just det.
Det är ju lite som slaven på triumfvagnen som sitter och viskar i kejsarens öra. Memento mori,
just det.
Memento mori.
Just det.
Kom ihåg att allt det här fantastiska du har, det var inte för evigt.
Nej, det är det inte.
Det ska man ha som en daglig påminnelse.
Mm. Mm.
Även som de här förmögna 1500-talsmänniskorna kände uppenbarligen någon slags behov av reality check.
Mm. Nej, men så var det.
Vi är på Västergatan.
Mm.
Ska vi fortsätta längs Västergatan? Eller egentligen skulle vi då kunna börja norrifrån med Norra Vallgatan. Är vi på Norra Vallgatan? Är vi
ja,
tillsammans
vi
där?
Det kan vi vara, absolut.
Nej, men där finns ju också, alltså, apropå liksom hus med någon sorts intressanta anor, där finns ju ett hus som väl fortfarande kallas för Hermodshuset.
Ja, men inte det på Slottsgatan?
Ja, det är väl hörnet, va? Det är inte det.
Det är inte längre upp på Slottsgatan.
Är jag helt fel på det?
Gult tegelhus från...
Ja, ja. Du börjar med att du har rätt såklart. Jag ifrågasätter inget.
Ja, vad skönt. Jag trodde att jag hade blivit
Jag tänkte att den hade ena fasaden mot kanalen, men det har den ju inte nu. Jag är på fel kvarter, inte av.
Ja, så kan det väl vara många kvarter. Det är...
Hermods.
Mm.
Vad har vi att säga om Hermods?
Ja, men det de hade ju först sin brevskola i andra lokaler i ett tidigare hus där, va? Innan de byggde sitt eget stort. Men nu kanske du har det där, men jag kommer inte exakt ihåg var deras ursprungliga. Det låg också på Slottsgatan, vill jag minnas.
Ja, ja, ja. Nej, det har jag inte. Så att, jag kan inte sätta dit dig.
Och sen lät de då bygga det här stora huset som fortfarande står kvar där. Nu är det väl bara kanske lägenheter, eller jag vet inte, det kanske kontor också, men när det byggdes så var det ju både och liksom.
Men Hermods, bara själva namnet kastar oss ut tillbaka till ett svunnet Sverige på något sätt.
Mm.
Hermods finns säkert kvar i någon form idag. Alltså det var alltså ett läromedelsfabrikant.
Mm.
Men vad de framförallt var kända för, jag vet inte om det var deras största inkomstkälla. Men det de var kända för, det var ju korrespondenskurser.
Precis, ja.
Man kunde alltså sitta i Pörten i Tornedalen eller i någon bortglömd luda på Söderslätt och via Hermods brevkurser skaffa sig en ingenjörsexamen som var det finaste och flottaste man kunde skaffa sig i det Sverige som växer och moderniseras då under, med piken åren efter, decennierna efter andra världskriget.
Och det var väl många som, det här var väl oerhört stort, vill jag minnas. Folk efter sin ordinarie arbetstid så gick man hem och så läste man sina brevkurser där.
Ja, ja, unga, ambitiösa män och kvinnor, men kanske, alltså det är främst män jag har hört liksom refererat till detta, men jag gissar att Hermods hade massor med olika sorters kurser. Det är just det här med ingenjörsexamen som för mig det är liksom specifikt förknippat med detta.
Frågan är, hade de inte en Hermods kurs i mord också?
Du. Nej, just det. Det är ju en liten detalj då i härjavisan ur spexet Genghis Khan från 54. Mm. Att alltså, Hermods kurs i mord var ju ett roligt skämt. Men jag gissar att många unga studenter som läser den sången idag inte riktigt förstår just den raden.
Nej, precis.
De skrattar ändå för att det är påbjudet,
ja, just det,
när man sjunger Genghis Khan i Lund. Men Hermods, precis, de byggde 36 stor Hermodshuset klart. Och går vi, om vi nu är Slottsgatan vi är på då, ursäkta att jag förvirrar, så kommer vi sen också upp till, det står väl fortfarande på huset Gamla flickläroverket.
Ja, men precis, båda två, både Anna och Eva Bunds skola för flickor och Maria Stenkulas skola, Stenkulas flickläroverk, finns kvar. Och det står på båda.
Så det är ju också, alltså, jag var på det här resonemanget innan, att om vi som blundar och visualiserar oss väster så är det ju gärna gathusen, gissar jag, många av oss först ser.
Just det.
Men väster är ju som helt omgärdat av ganska stora, imposanta byggnader från olika epoker.
Absolut, och det var skoltätt ska man också säga. Alltså de här båda du nämner, de är ju från 1800-talets sista hälft då.
1883 kom stor gamla flickläroverket färdigt, läser jag i mina fuskanteckningar.
Och båda de två är flickskolor, men det fanns ju också till exempel Borgarskolan började ju på Repslagargatan en gång i tiden på 1874 om jag inte har fel för mig.
Ja, det kan jag inte dubbelchecka så att du förstår oemotsagd.
Någonting sånt. Tror nämligen de fyller 150 år i år.
Ja, grattis säger vi.
Där ju vi har pratat om tidigare, Evert Taube gick en tid och sådär.
Jag kan för övrigt, apropå det, nu arbetar jag det, men idag när vi spelar in den 12 mars så skulle då Evert Taube ha fyllt 134.
Oj, oj, oj.
Grattis, va? Evert.
Grattis, Evert. Ja, det får man ju fira. Får man uppmärksamma.
Ja, det tycker jag. Jag kanske åker till Buenos Aires och slår ihjäl en
svensk sjöman.
En enord.
Ah, ja.
Vi lämnar Taube. Taube gick på Borgarskolan när det låg där.
Precis, och sen fanns ju också den ursprungliga Paul, det som Paul i läroverk som numera finns på Föreningsgatan. Började också på Väster, fast då hette det en sån där tekniska yrkesskolan eller någonting sånt. Och, ja, det fanns liksom många olika skolbyggnader och privata också. Så jag vet, det är en fröken Elise Meyer till exempel som driver en privat skola för flickor på ena hörnan då av närmst Väster så att säga, på Stortorget, där många barn till Kockumsfamiljer och andra med nobelt klingande namn går. Så det är skoltätt.
Ja, precis. Och än idag står ju då Västra skolan.
Ja.
Det finns ju fortfarande inom gamla Västers gränser. Och nu tror jag de har liksom F till 3. Så långt, och det är nog två parallellt nu. Men det är så långt man kan gå inom gamla Västers gränser. Sen måste man liksom röra sig utanför kanalen.
Ja, just det.
I det som Dr. Rock, en gammal Gamla Väster-institution, kallar no land. Ja, det vet jag inte om man gör, men han skulle kunna göra
det. Han skulle kunna göra det.
Jag vet att Håkan Blad, han är skeptisk till världen bortom kanalen. Den finns där mest som någon sorts fond till det riktiga livet som man väl lever på Gamla Väster.
Det är ju roligt att du nämner honom. Jag tog med den här novellsamlingen av Jan Sigurd som heter Siesta hela veckan.
Mm.
Jag tänkte att man kunde säga något om den också. Och där berättar ju Sigge då i en massa korta, underfundiga och roliga och spännande texter. Det utgår alltid från siesta. Från det som då var kafé-siesta, men nu är mer en restaurang.
Jan Sigurd är ju en kulturell mångsysslare som har bott i Malmö alltid, eller på att säga. Åtminstone sedan han kom hit, jag tror han är uppvuxen i Lund.
Mm.
Och har varit verksam inom alla fält.
Mm.
Musik, stand-up och inte minst har gett ut många böcker och också i väldigt olika genrer.
Och precis som du har han fått Piratenpriset.
Ja. Mm. Och precis som jag blev han ifrågasatt av Björn Ranelid för att han fick det.
Yeah.
Men han bodde tidigare, bodde han ju liksom verkligen med utsikt över siesta. Nu har han och Anna-Lena Bergelin flyttat bort till ännu längre västerut med utsikt över havet, tror jag.
Just det.
Men så att siesta var ju verkligen hans varje dag tillhåll när det begav sig.
Ja, och där han berättade, det är väldigt roligt att läsa de här, för att han skriver ju om både kända och okända malmöbor som precis som han då befolkar siesta, och det kan ju vara olika, kan ju vara en frissa och en flygvärdina och olika personer. Sen är det ju också Fjällis Fjällström, alltså
gamle bluesgitarristen.
Precis. Och det är Hilding Eriksson som var mytomspunnen inspicient på Malmö stadsteater, väldigt väldigt mycket original sen på äldre dagar, och det är Dr. Rock bland annat. Mm. Och då skriver han ju om att doktorn, som han kallar honom här, lätt maskerad, han har ett rykte om sig att vara ungefär som Dracula, det vill säga han sover på dagen och dricker på natten, dock icke blod.
Mm.
Mm. Alltså, han får med då, den gode doktor och här, i flera av de här texterna faktiskt. Ja, mycket läsvärd.
Ja, och den är Håkan Blad som vi ofta återkommer till. Är ju en fantastisk man på många sätt. Men han är en sån som har liksom manammat rockmyten. Och han har ju en skivaffär, en skivbutik som heter LP Möller.
Mm, underbart.
Och med malmöitiskt namn kan du inte ha på en skivbörs.
Nej.
Och den har liksom öppet när doktorn är på det humöret.
Mm.
Då skriver han som uppdatering på Facebook, kaffet på.
Ja, precis.
Och detta har jag för övrigt...
Det har du gjort en låt om.
Ja, det har jag gjort. Jag har skrivit en text, doktorn sett på kaffet nu, som min vän Jalle Olsson har sjungit in på sin väldigt Malmö, vad ska man säga, Malmöfärgade platta som kom här om året.
Mm.
Där jag fick den stora äran att textsätta några av hans idéer. Och där kan man höra i försnacket, kan man höra en trialog mellan Jalle, doktorn och mig.
Mm.
Om man är intresserad. Varför man nu skulle vara det.
Ja, men det
då kan jag berätta som en sån där kuriosum att vi träffades inte när vi gjorde den.
Yes.
Utan vi satt i varsin studio och pratade med varandra.
Nej. Varför det?
Det var böket att styra upp. Alltså, hur ska vi...
Hur ska du kunna vara vaken när doktorn är vaken?
Ja, precis. Ja. Precis. Nej, det går ju inte.
Alltså, du är trebarnsfar. Du har annat att skita.
Ja, absolut. Ja, men...
Ja, kul.
Nu kom detta med. Ja, men siesta hela veckan rekommenderas för den som vill liksom åt lokal färg.
Mm.
Jag drar mig också till minnes en serie, en tecknad serie som gick i Kvällspostens nöjesdel.
Mm.
Nu är vi på 80-talet, början av 90-talet. Jag tror att Maria G. Franke, som nu är TF-kulturchef på Sydsvenskan.
Jada.
Jag tror att hon var involverad i Kvällspostens nöjesdel.
Mm.
Men där fanns en serie som hette Stockholms Ringo.
Ja, precis.
Som gjordes av en Manieri.
Mm, Tony Manieri.
Ja, just det. Varför känner man igen honom? Han har sett dem, jag har skrivit
lite
kriminal.
Ja, eller kriminal, ja.
Och han har en bror, tror jag, som... Det här är obskyr kuriosa.
Ja.
en gång i tiden hade ett band, alltså Tony Manieres bror hade ett band ihop med Mona Sahlins bror och Joakim Berner, sedermera
Expressen.
Ja, han var hotshot-journalist och så där, blev chefredaktör i väldigt unga år för Expressen och fick sen lämna, tror jag, på mindre än en piskvart på grund av något. Det ska jag låta vara osäkert hur de turerna gick. Men det var ett band som hette Ja-pop.
Ja-pop?
Det är ingenting som ringer någon, får någon klocka att ringa.
Nej.
De är liksom samtida med det unga Gyllene Tider.
Mm-hmm.
Och spelar också in på EMI. Jag tror det finns någon samlingsplatta där det finns spår med både Gyllene Tider och Ulf Lundell och Ja-pop.
Mm-hmm.
Alltså Ja-pop står då för Janne Andersson Pop, och Janne Andersson var Mona Sahlins, eller är väl Mona Sahlins lillebror. Och ja, en av mina favoritanekdoter som jag klämmer in med skohorn var det finns en tillstymmelse till öppning. Den lyder så här. Ulf Lundell fick en gång frågan: har du något, vad har du att säga om Mona Sahlin? Och då sa han: Janne Andersson syra. Aha, kan du utveckla det? Stora syra. And that's it. Jag tycker det är kanske det bästa intervjusvar någonsin har gett.
Ja.
Finns så mycket i undertexten, va?
Absolut.
Han har ju läst mycket Hemingway, Lundell. Han visste det där med isblockstekniken, va?
Absolut.
De 10% är det vi ser, men sen 90% ligger ju under ytan.
Precis. Hur är det med den där? Är det hans kortaste baby shoes for sale, never worn? Är det inte Hemingway?
Ja, det brukar tillskrivas honom i alla fall. Just att skriva som sex. Det är ju en novell då på sex ord.
Ja.
Stämmer det, så var han ju ett geni. Då var han ju värd sitt Nobelpris.
Definitivt, en stilist. Så även Ulf Lundell.
Ja, han är inte kortprosans man dock.
Nej, det kan man inte säga.
Nej, Lundell gillar liksom många ord.
Mm.
Han gillar liksom kaskader av ord.
Ser man på hans dagböcker. Mm.
Ja, just det. Och med Lundell har vi kanske kommit en bra bit ifrån Gamla Väster. Ja. Kan vi koppla honom på något vis till Gamla Väster? Vi gissar att han någon gång har varit på Oves, va?
Det har han säkert.
Men vi har inga belägg för det, så vi går hastigt vidare i vår redogörelse.
Ja.
Men det finns fler hus kanske att prata om. När vi stod innan på Engelbrektsgatan så har vi, där fanns ju också Malmö södra stadsport. Den har vi nämnt tidigare i den här podden.
Ja, precis. Söderport, som först låg den i meningen Södergatan och sen flyttade den till Engelbrektsgatan.
Och när man grävde ut så sent som 89 så hittar man då de här stenarna som där idag finns en liten plakett.
Just det.
Återigen vid det här busstorget där jag brukar köra ihjäl mig.
Precis, man har det är precis utanför vad heter det? Odd Fellow-huset naturligtvis.
Ja, just det.
Från 1904 stod det klart. Och det är ju fantastiskt om man tittar på det. Oskar Hägg som var arkitekten där, han var ju glad för att dekorera, alltså fasaddekorationer och så. Så man kan hitta en massa, om man ställer sig och tittar på det huset så är det liksom grodor som spelar dragspel och som är tomtar i olika utstyrslar. Allt möjligt som finns med. Det är ett underbart jugendhus.
Jag för mig att det ligger en växelbyrå nere i,
ja, precis.
Just i det. Fasadplan.
Ja, just det.
Och sen så har de ju sådana funnits sådana uthyrare av frackar och klänningar.
Ja. Mot Gustav Adolfs torgssidan liksom.
Och det är alltså i Engelbrektsgatans begynnelse och där började en gång Malmö, kan man säga.
Mm.
Det här med namnet Engelbrektsgatan, alltså vi som kan lite historia, alltså vi som inte sov alltid på SO:n, vi känner ju till Engelbrektsson som var en 1400-tals gubbe och upprorsman. Men det är inte han som har gett namn till gatan, va?
Nej, utan det är en vanlig malmöborgare på 1600-talet som hette Engelbrekt Bertelsen eller något sånt där. Alltså en vanlig handelsman. Och han ägde gårdar där längs med den och bodde längs med den gatan. Och han var förmodligen också gift med kvinnan som då gav namn till det som idag heter Tegelgårdsgatan.
Mm.
Det hette ju, eller vänta nu ska vi se här, det kanske var Engelbrektsgatan som också hette en period Marinen Brännvinsträde. Och det var väl alltså hans fru som handlade med brännvin helt enkelt Så gatan hette så, men Tegelgårdsgatan hette en stund Himmelriksgatan, och Himmelrik var krogen som låg där, och det var väl den kanske som Marine Brännvin då, där hon utfodrade sina törstiga gäster.
Det låter ja. Rimligt, samtidigt så vet vi att det har funnits väldigt många krogar ja. På, i de här kvarteren.
Och gatorna har ändrat namn många, många, många gånger.
Ja, men namnet Engelbrektsgatan, att det är döpt efter en vanlig medborgare, det är ju på något vis logiskt, för, det ser vi ju på en massa andra gator där omkring, som Jöns Filsgatan och Jakob Nilsgatan och Mäster Johansgatan. Vem var Mäster Johan?
Han var Johannes Meinicke, han var fältskär i, han var detta, han dog då på 1912 i den här pestepidemin. Han hade blivit anmodad att gå in som pestfältskär, men han vägrade. Men han blev ändå smittad och dog. Det var så att hans hustru som var änka efter en annan man då bodde längs med den gatan, men ändå så fick gatan hans namn så att säga. Könsmaktsordningen 1712.
Ja, men man blir arg när man tänker att man vill åka tillbaka i en tidsmaskin och ändra på just den detaljen.
Exakt. Likadant med de här som du nämnde. Jöns Fil, han var väl rockedrejare, alltså svarvare, gjorde sådana här stolar. Vad heter det?
Spinrockar.
Ja, spinrockar liksom, just det. Och Jakob Nils, han var handelsman, jag kommer inte ihåg inom vilken. Det kanske du vet.
Det vet jag inte. Jag anar vad Isak Slaktare hade för profession.
Han kan man nu ha lite... Det kan vara lätt att gissa kanske. Ja.
Men han hette Isak Olsson enligt folkbokföringen. Och han var ålderman för Slaktarenbetet i Malmö. Och han ägde då en gård som stod i nuvarande Isak Slaktaregatan. Stamfar för Malmösläkten Malmborg och adliga ätten av Malmborg.
Ja, okej.
Roland Adolf Malmborg, är det ett namn som får någon klocka att ringa hos dig?
Nej.
Det var en trubadur som var med och grundade Miljöpartiet.
Jaha.
Jag tror han till och med, alltså han framträdde väldigt mycket på olika möten. Alltså, på den tiden när Miljöpartiet verkligen var ett miljömuppsparti. Ja. När liksom alla män hade Hans Scheike-skägg.
Ja, just det. Koftor.
Det riktiga Miljöpartiet. Mm. Ja, precis. När de kom in i riksdagen och fick talmannens undantag för koftor.
Vad det så? Ja. När jag tänker på Birger Schlaug så tänker jag brun kofta.
Ja, han var ju med i det gänget och de kom väl in i riksdagen 88. Och då begärde de, alltså det är ju talmannen som styr över dresskoden i plenissalen. Mm. Och de ansökte vördsammast om att få bära kofta. För vi är miljöpartister, det är liksom vår... Det är vår
uniform. Ja.
Och då bestämdes det, kom man fram till ett kompromissförslag, att ni får bära koftor med slag.
Aha, sådana här, man väck upp dem liksom lite.
Precis,
så
att de har liksom någon form av kavajframtoning. Mm. Det är verkligen liksom samförståndsanda. Det är, i Sverige hittar vi en mellan.
Ja, man löser det. Alla blir nöjda.
Alternativt ingen. Men man kan ju säga också, även Hyregatan går ju tillbaka på ett personnamn.
Mm-hmm.
Är det inte så?
Det är vet du, bättre. Nej, namn... fortsättningen på just Jakob Nilsgatan.
Ja, precis. Mm. Men enligt mina källor så hette den från början Hyltegatan.
Mm-hmm.
Efter en Peder Hylte som också hade en gård precis vid den gatan. Någon gång längs vägen blev Hylte Hyre.
Mm.
Och hur det gick till, det vet vi inte. Alltså, inom språkforskningen så pratar man ibland om konsonantförskjutningar som har skett under olika folkvandringar. Och så där. Och det har tydligen också skett i Malmö att det var jobbigt att säga Hylte. Så det blev Hyre. Och så blev det en missuppfattning. Och sen har ju folk glömt. Efter några generationer har man ju glömt vem Peder Hylte var.
Mm. Men det är precis som jag tror att det fanns något liknande med Långgårdsgatan. Jag har läst någonstans om det var i någon av Sven Rosborns böcker att det från början hette Lange Gärds Sträde och sen blev det någon sorts förvanskat till Långgårdsgatan efter det.
Ja, men det är väl rimligt. Så funkar ju lite grann vårt sinne. Alltså, Lange Gärds, sen när vi slutar prata danska så på något vis så hör man fel och sen så skriver man det och sen så sätter man upp en skylt och sen läser andra det och så är det den heter.
Ja, så är det ju.
Ja, jag skiter väl i Lange Gärta nu. Död och förmultnad.
Sen är det många hundra år, ja.
Men Landbygatan finns också.
Mm.
Har du koll på Christian Lambu?
Nej.
Nej, han var skomakarmästare någon gång. På, alltså, levde 1637 till 1702. Han är förmodligen inte släkt med bröderna Lambu uppe i skogarna utanför Umeå. De här Sixten och Kurt som åkte runt på 50-talet. Sixten Lambu var sån här stark man på olika marknader. Han slet sönder hästskor och telefonkataloger och så fick man utmana. Hans bror Kurt var hans manager liksom, och han utmanade. Är det någon som vill gå upp och brotta ner så får ni 100 kronor. Det var aldrig någon som lyckades brotta ner Sixten Lambu. Känner du inte igen någon?
Nej,
det har väldigt lite med Malmö att göra, men jag fick upp ögonen för honom när Stina Dabrowski gjorde ett reportage hos honom i något av sina program. Nu är vi alltså tidigt 90-tal gissningsvis.
Mm.
Där hon besöker bröderna Lambu. De bodde i en stuga ute i skogarna utanför Umeå någonstans. Och alla trodde att det var stampat jordgolv, men det fanns ett golv under skiten. Och då läste Sixten Lambu bland annat den här dikten som många av oss kan citera. Fritt ur minnet. Kuken står så den kan skära glas och sätta kvinnor i extas.
Aldrig hört talas om.
Inget du känner igen. I trakterna, nu är vi uppe i norra Sverige, ganska långt ifrån gamla väster, så finns det och finns fortfarande en sanning. Det är många som vet att Sixten Lambu, han var pappa till inte bara Rolf Lassgård, inte bara Lasse Brandeby, utan också Per Ragnar. Alla de här tre har, om man tittar, påtagliga likheter med Sixten Lambu.
Mm-hmm.
Och det var liksom rykten som var ihärden när Sixten Lambu begrovs. Jättemånga kan hävda att påstå att jo, men Lassgård var på hans begravning. Det är ingen som, det finns inga som helst belägg för att han var det. Rolf Lassgård har fått frågan i olika intervjuer och så han flinar bara och säger nej, men jag känner min pappa, han var inte Sixten Lambu. Men det är verkligen så där spridda rykten uppe i de skogarna. Det var en sorts bysnillen, Kurt och Sixten Lambu. Apropå att det på gamla väster finns en gata som råkar dela namn.
Och då tänkte jag faktiskt att just Lambugatan där minsann fanns Malmös första, Kalle. Nu ska du gissa här. Vi är på 1860-talet någon gång. Malmös första var då? Fanns på Lambugatan. Fru Kristin Pettersson satte upp Malmös första.
Ja, ingen aning.
Mjölkbutik.
Jaså.
Ja.
Och, det var värst.
Yes.
Innan dess så drack man direkt från spenen.
Det gjorde man. Alma Falkman, som ju har berättat mycket om sina barndomsminnen, hon skrev så här då, va? För en nutidsmänniska är detta ju inte något märkvärdigt, men då var det nästan otroligt. En butik där hela dagen endast mjölk, grädde och smör skulle säljas. Det växte nästan löje. Hur skulle ett dylikt företag komma att bära sig? Men fru Kristin lät inte avskräcka sig. Hon reste ut på landsbygden och vidtalade personer att köra sin mjölk till henne i stan. Andelsmejerier funnits ej då, utan endast vid de stora egendomarna hade man mejerier. Och sen anställde hon en mejerska som gjorde smör av den grädde som inte såldes. Och eftersom det inte fanns frysboxar den gången så köpte hon på sig ett jättestort isupplag. Det var så stort så att hon särskilt varma somrar kunde hjälpa de bryggerier som hade slut på is. Så det var den första mjölkbutiken som öppnade i Malmö. Och då genast så gick det ju upp för malmöborna hur praktiskt det var att när som helst kunna köpa så mycket grädde, smör och mjölk som man behövde.
Se där.
Mm-hmm.
Jag stannar kvar lite grann vid de här gatunamnen, för det är intressant. Alltså, även Ostindieföragatan inämtar jag, alltså, har ju namn efter en specifik person.
Just det.
Lars eller möjligtvis Lauritz Nielsen som hade tillnamnet då Ostindiefar.
Just det.
Och som dog 1672 och innan dess varit välbeställd husägare.
Mm.
Ja, och sen Repslagargatan, ja, där låg såklart där. Hade en repslagare och segelsömmare som hette Carl Christian Wetterlind sin inrättning.
Just det.
Vad säger vi då om det rätt så udda namnet Hjorttack i gatan?
Ja, men jag har läst olika texter om det. Att man hade, dels var det Hjortetack, alltså så ursprungligen...
Hjorthorn.
Hjorthorn, precis.
Det finns ju någonting som heter hjorthornsalt som i folketymologin väldigt ofta blir hjortronsalt.
Just precis.
Som man kan använda istället för bikarbonat eller jäst i vissa jästprocesser.
Men jag tror också att det har haft något sorts
afrodisiakum-rykte.
Ja, just det. Men någonstans har jag läst att den gatan skulle ha kommit ifrån just hjortetack, alltså så hjortron, hjorthorns.
Och så kan det vara eftersom det har legat ett apotek då som sålde hjortetax dekokt. Emellertid läser jag. Är det också så att växtsläktet som på latin heter Coronopus, var tillhör kråk eller hamnkrassen på danska heter just hjortetsäke. Och eftersom denna växt i äldre tider var mycket allmän i Skåne så kan det ju tänkas att den vuxit ymnigt på den här gatan. Så att antingen kommer det alltså från hjorthorn eller så kommer det från ett gräs eller en sorts krasse.
Ja, för det fanns ju också, precis, det fanns ju liksom, man får tänka sig att förr också att gatubilden var, det fanns ju apelgårdar lite här och där, alltså trädgårdar och där folk odlade också, även om vi tänker oss att vi är inne i stadskärnan så var det ju faktiskt så.
Ja, och sen Agnesgatan vet jag att vi har pratat om i tidigare podd, men då har vi då ett namn som faktiskt kommer av en kvinna.
Just precis.
Apropå könsmaktsordning etc. Ja.
Som då, hon hette ju inte Agnes. Och det är hon som har hett namnet, Agnes Frisvägen också. Hon hette ju...
Just det, hon hette Agneta.
Ja, och kallades gemenligen Annette. Så att det var många olika. Hon var gift med Runnerström, Henrik Runnerström som var konsul bland annat.
Ja, precis. Ja, det där är ju spännande med hur man förhöll sig till namn för. Alltså så här, Gustav Vasa, man kunde lika gärna säga kung Gösta till honom. Det var, inte så noga. Alltså, det var mycket mer... Namn var mycket mer liksom flytande. Liksom, ja, han heter Laurits, men vi kallar honom Lars för det är lättare att säga. Så har vi ju inte riktigt det nu.
Nej.
Alltså, det finns ju fortfarande smeknamn såklart. Bobla Bosse och Hans Behasse och så. Ta några inte jätteaktuella exempel. Det kan inte det dagens barn alltid heter. Eller så gör de det. Men i en anglosaxisk tradition är det ju som självklart sådär att heter du William så kan vem som helst kalla dig för Bill. Alltså Bill Clinton heter ju William i passet, men det är, och han är ju världens mäktigaste man, men han kallas för sitt smeknamn.
Precis, och James blir Jim och sånt där, va?
Ja, precis. På ett sätt som vi inte i Sverige är det väl lite... Alltså jag har ju träffat folk som heter Carl som inte gärna kallas Kalle. Jag tror att vill man reta upp Carl Bildt så kallar man honom Kalle Bildt.
Just det.
Och vill du reta upp Jan Geo?
Ja, det vill man inte.
Det finns folk som har kommit fram till Jan Geo och sagt Janne till honom.
Oj.
Och då har han sagt, mina vänner kallar mig Jan.
Ja.
Detta apropå att Agneta eller Annette blev Agnesgatan.
Ja, just det.
Så att ja, det här är ju som gator och kvarter med historia.
Men det finns ju, jag skulle säga, du nämnde ju Maria Franke innan.
Maria G. Franke.
Maria G. Franke, förlåt. Och nu fick
jag skiljer henne från alla andra Maria Franke som vi pratar om ibland.
Nu är jag inte riktigt säker, men jag tror att hon bor på Västergatan i Jim Asklunds hus. Gör hon inte det?
Det har vi nämnt i en tidigare podd.
Då är det sant.
När jag satt och läste högt ur gamla Nöjesguiden.
Så var det.
För då rapporterades det om det i en notis i Nöjesguiden. Hon var ju också en period, jag tror till och med hon var chefredaktör för Malmö-editionen av Nöjesguiden på 90-talet.
Just det, och då skrev de till och med i tidningen att hon och hennes man hade flyttat dit. Och
Masken. Som vi också har nämnt i den här podden.
Precis.
Som en gång spelar med bandet Hidden Charms.
Just det. Men när man, för vi pratar sånt som det är mycket gamla hus, det är mycket medeltida kvarlevor på Väster, men det här, det är också Malmös, tror jag, första postmodernistiska hus som arkitekten Jim, apropå smeknamn, så heter han ju inte Jim heller, Asklund.
Nej, utan han heter James. Ja. James.
Nej, men det får vi googla på. Jag har glömt det.
Nej, men precis. Jag har också
huset
hört
är från 86, tror jag.
Alltså. Jag har också hört att det där är... Alltså, då är vi på Västergatan och så udda nummer.
Lars heter han ju, ja.
Lars Asklund kallas Jim. Naturligtvis för Jim.
Ja. Jag har ju varit uppe hos honom med Gagga Kamnert och tittat på den här fantastiska våningen som han möjligen själv bor kvar i.
Ja, Gagga som egentligen heter Kristina, ja. Apropå.
Just det.
Självklara smeknamn. ja, just det. Malmös första postmodernistiska hus ligger också på Gamla Väster.
Precis.
Så det är ju, är man arkitekturintresserad så är det ju som ganska bra ställe att hänga på, för att man kan ganska snabbt gå mellan århundradena och epokerna. Vi har ju pratat i tidigare avsnitt där vi hade Maria Larsson här som gäst om Malmöporren och så. Mm. Då nämnde vi ju Gamla Väster. Och som jag har förstått det under, alltså, att Väster har ju också under liksom perioder varit liksom motsvarande hamnkvarter.
Mm. Precis. Ja, men,
alltså, havet gick så pass långt upp.
Havet gick så långt upp. Där fanns ju sjömanshus och allt möjligt. Och liksom många, som du säger, repslagare, sjömän och hamnsjöar och allt möjligt. Hamnens folk som har bott där och även ägt fastigheter som de sen har också hyrt ut till andra familjer. Så visst har det varit så, absolut.
Mm. Och då är vi, alltså, hur långt in på 1900-talet ska vi ta oss? Alltså, för sen så anläggs ju, men det är ju Frans Suell som, eller Suell som anlägger kanalerna.
Han är ju en av många i hamndirektionen, men det är han som står staty där utanför på Norra Vallgatan och pekar ut mot hamnen. Så visst, han var ju väldigt delaktig. Men det var ju ändå liksom långt in på 1900-talet som hamnen ändå var, inre hamnen ändå var i bruk på det sättet. Och sen är det ju så att sen blir ju, Väster blev ganska sjavigt och på 50, man ska säga någonstans vid 50-60-talet, va? Och en bit in på 70-talet, så är det ju ganska så här, folk flyttar därifrån, man underhåller inte fastigheter, det finns oerhört många små hotell, det för med sig en del prostitution, alltså
ja, och inte minst tror jag liksom det ymniga tillskottet av unga män som legat till sjöss några månader gjorde att stans nattfjärilar sökte sig till kvarteren.
Just det. Och det har man ju hört av många som äldre malmöbor idag, att under vissa perioder så var det inga, det var ju inget uteliv som idag med oerhört många krogar och restauranger som alla människor vill gå på, utan då var det bara ett visst sorts klientel som höll till på de här ställena. Så det var inte den charmen och lättheten som vi kanske förknippar med Väster idag.
Nej. Men det är ju som kvarter där det har hänt saker.
Ja, ja, ja.
Det är svårt ibland, alltså, jag läste inledningsvis där liksom Ekelunds impression från en stillastående tom sommardag på Väster på 80-talet. Så såg Väster väldigt ofta ut, alltså, när jag gick ut, när jag bodde i kvarteren och gick ut, så jag häpnade många gånger över hur tomt det faktiskt var på gatorna. Alltså, det är inget myller egentligen inne i kvarteren. Där finns ju vattenhålor. Så går man dit och sen så sitter man där. Man kan, genom att titta på husen, så kan man med lite fantasi göra sig en bild av ett och annat. Att ett och annat har skett.
Absolut.
Området.
Jag tänkte jag kan interfoliera lite här. Det är en Hans Janstad som ju är gammal konstnär och författare, verksamtidningen Arbetet bland annat. Han har skrivit en bok som heter Från Betlehem till Musafällan. Och då är det ett kapitel som handlar om konstnär som heter Carl E. Larsson. Apropå Maria G. Franke. Men Carl E. Larsson. Och då är ett kapitel som börjar så här. Det var 1971 som Kalle och Anna, då det var hustrun, flyttade till Jakob Nilsgatan 5 i Malmö. Till ett Väster som då väckts till nytt liv efter nedgångens år på 50-talet. En nedgång som visserligen inneburit att Väster blev ett malmöitiskt Montmartre. Dock utan kulle, men med många färgstarka invånare. Det hade ändå varit en stadsdel där misären inte var långt borta. Något idyllien var det definitivt inte. Här fanns de billigaste hotellen med rum vilka var som gjorda för att begå självmord i. Hit drogs de prostituerade och sexshopparna hade etablerat sig. Men det föddes en motrörelse. Väster skulle på nytt bli rumsrent. Och då pekar han på Jakob Nilsgatan nummer 5 i Malmö. Här skulle det bli ateljé, konstskola och kvartersteater. Riktigt parisiskt, och som det anstår en patron som studerat för förläger just i Paris.
Mm. Ja, och på 70-talet det finns ju en verksam klaviaturspelare som heter Lars Holm. Är att förväxla med Lasse Holm.
Just det.
Apropå smeknamn också. Men Lars Holm har spelat med dem alla. Och han köpte ett hus, han och hans fru, tidigt 70-tal för inga pengar alls. Och det tror jag de är glada för idag.
Mm, just det.
Och inte minst deras barn som kanske kommer och ärva det. Och sådär. Alltså, det finns ju alltid sådana liksom rövarhistorier om att han där köpte det huset för ingenting. Mm. Och sådär. Men han vet jag ju. Och sen så bor väl några andra gamla liksom Malmö-musiker, alltså jag tror liksom delar av Ola Bandola Band.
Precis.
Bor kvarteren.
Clemensson tror jag bor där.
Mm. Mm. Den långa gitarristen i Ola Bandola Band. Mm. Och på 80-talet så har jag ju den här bilden i alla fall då av att det var liksom Dr. Rock och hans jämnåriga som hade liksom, väster var någon sorts lekplats för liksom, ja, du vet, unga människor som kanske inte tjänar så mycket pengar men som är beredda att liksom partaja dygnet runt. Mm. Och så. Och där har ju i hans hus, han ägde väl liksom ett litet gathus som inofficiellt gick under namnet Blads bar.
Mm. Mm.
Och där finns det många så här mytomspunna fester. Framförallt så var det ju när det här bandet Violent Femme hade en spelning på KB. Den efterfesten hemma i Blads bar, den var tydligen någonting särdeles, säger både de som var med och de som hävdar att de var med.
Ja, det kan tänka mig att det är många sådana också. Ja,
ja, det är ju Malmös Woodstock.
Ja, ja.
Den festen okay. Efter. Eller det är ju, ja, eller som när Mick och Keith bodde hemma hos
Ola
och Ingela Ström. Det är samma. Den
samma
kvällen.
Mytbildning.
Oj, då hände det grejer. Jag gissar att det var en massa 20-någonting som drack för mycket. Alltså, ja, och sådana kvällar har jag också haft.
Ja.
I parti och minut.
Nej, men det är klart att det hände någonting där. Men jag tänker också att det här är värt att lyfta fram. Den här teatern som de startade på Jakob Nilsgatan. Alltså Musafällan.
Just det. Mm. Det är därför boken heter som den gör.
Ja, men precis. Därför att den här konstnären Carl E. Larsson, han från Betlehem, han var född i kvarteret Betlehem helt enkelt där vid Söderpromenaden. Och sen så många år senare så var han med och startade då den här Musafällan i sin egen fastighet. Och det blev ju det var inte så hemskt många år, det var 7 år där mellan, eller kanske 89 till 97, någonting sånt, va? Och då så sätter man igång man sätter ju upp revyer där. Med Jan Svärd, den gamla socialdemokratiska kommunpolitikern.
Och det är mycket flitig insändarskribenten.
Absolut.
Då heter han alltid, S-et är alltid inom parentes.
Just det.
Han undertecknar sina insändare.
På att liksom visa vilken partitillhörighet han har.
Mm.
Ja, men han är i högsta grad fortfarande verksam.
Som om någon betvivlade efter att ha läst.
Efter vad det handlar om, ja. Han tillsammans med Jan-Olof Nilsson.
Ja, Lennart Frisks pappa.
Just det.
Gällde folkparkschefen.
Ja.
Han som gjorde barnprogrammet Slumpen och Slampen på 80-talet.
Var ofta utklädd till?
Jag vet
pingvin,
inte.
Var inte det?
Ja,
det... Nappe.
Ja, just det. Det känner jag igen, Nappe. Ja, Nappe känner jag absolut igen. Ja, det här är ju sådana här konstiga fragment som man har med sig sin barndom. Och sen så träffar man Lena Frisk och förstår och får vissa saker bekräftade. Och så här. Därför vet jag vad Jan-Olof Nilsson är.
Ja, just det. Men de skrev ju ofta de här revytexterna. Och sen så hade de en ensemble som spelade bland annat den stora primadonnan. Det var ju Ulla Sonesson, alltså. Also known as Hedvig Skog från MP Möller.
Ja. Skogen.
Skogen, va? Ingen kan fryna på näsan som skogen. Och sen ett helt gäng andra. Och Ingvar Andersson, revykungen från Kristianstad, väl?
Ja, precis.
Var också inblandad. Men det var inte bara sånt.
Han hade också många sommar i Pildams amfiteatern. Hade han ju folklusspel på
80-talet. Precis, just det. Men de har ju ett otroligt digert program. Det är ju flamenco-kvällar och det är tango-kvällar och det är boksläpp och det är poeter, Lasse Söderberg läser dikter och det är allt möjligt som händer på den här Musafällan under de här åren. Så att det är väldigt, väldigt frekventerar. Sen var det inte så himla stort. Det kanske var ett plats för 50-60-tals personer, men de hade ju mat och dryck och servering och sådär. Men detta får ju inte fortsätta.
Såklart. Nej, man får inte ha
alltid någon jäkla granne som retar sig på att folk går ut i pausen och röker för nära mitt hus. Va?
Mm.
Du vet det där. Var det ju det här fallet också. Så de människor som skickade in lite skrivelser till kommunen, och sen så skulle man, brandmyndigheterna gjorde gällande att man var tvungen att ha en sån här reservutgång, nödutgång, och det hade man ju klirat då med bostadsrättsföreningen liksom på Repslagargatan som var precis på andra sidan då. Och det var väl egentligen klart, men sen så motsatte sig de det här och tyckte att man skulle inte ha folk rännande där om det skulle börja brinna och så. Så att de här sakerna gjorde att de fick slå igen sin verksamhet.
Ja, ja.
Mm. Flyttade de till, Jan Svärd köpte ju faktiskt gamla Frälsis, höll jag på att säga, där på Spångatan.
Mm.
Ja, du vet.
Alltså MAF?
Nej.
Nej, vi är inte där.
Vi är vid den lilla ormgropen, den lilla parken.
Alltså det som heter Babel?
Ja, precis. Alltså just det. Gamla frälsningsarbetshus.
Just det, som i perioder också hette Jeriko. Det har alltid just haft det. Någon sorts
just det.
Liksom, biblisk klang.
Ja, och där återuppstår de här då, musafällen, men inte på men samma sätt. Men
luften hade kanske gått
ur lite grann. Så var det väl.
Ja, men det har hänt en hel del i kvarteren som, ja, det är inte så långt ifrån där vi sitter nu på Jäknegatan. Och mer kommer väl troligen att hända.
Mm.
Det är ju, jag kan säga efter att jag tar bort där i 6-7 år, jag häpnade ganska ofta. Alltså när man är ute på Engelbrektsgatan, alltså, som ju är en genomfartsled, det nämnde vi aldrig, alltså planen på att göra den fyrfilig.
Just det.
Och Sven Rosborns heroiska insatser för att bevara gamla gatunätet och sådär. Men det var ju som en långt framskriden plan, för det var ju liksom leden för alla kokomiterna. De här som kom cyklande i sina blåställ med unika boxen på pakethållaren. Mm. Alltså, och då fanns det ju en plan, här behöver vi bussar och bilar.
Mm.
Och då finns ju den här mannen, Sven Rosborn, som ofta dyker upp i Malmös moderna historia. Han, var han knuten till Malmö museum?
Ja, men han var ju chef på, han är ju gammal arkeolog från början och så. Och sen så var han ju museichef där under väldigt många år. Och jag tror att det är under den här perioden också som de startar föreningen Gamla Väster. Just för att rädda, inte bara att man ska stoppa Engelbrektsleden, utan man ska också rädda flera gamla hus som var rivningshotade. Och flera då som revs faktiskt. Just det här, precis i kvarteret Diana är det väl, va? Var det där du bodde, eller hur?
Mm.
Det här gamla Schartau-huset från där prästen Schartau hade vuxit upp på 1700-talet. Det rev man, och sen så stod det, jag tror det stod 10 år som parkeringsplats innan man byggde något ditt nya hus då.
Mm.
Så att det var inte så att man hade bråttom riktigt, men riva skulle man snabbt som ögat. Så det lyckades de inte rädda, men de räddade mycket annat. Och det var också så att man hade tänkt just i Jakob Nilsgatan, där det ligger, jag tror, Västers äldsta hus från 1705 eller någonting sånt där, Anelska gården. Där hade man tänkt göra, dra igenom en gågata genom hela det kvarteret, som man också lyckades stoppa.
Ja, precis. Och det är vi väl så att säga tacksamma för nu. Alltså nu, Kockums finns inte längre.
Nej.
Den genomfartsleden behövs inte. Jag tror många i och för sig som ska köra från stan eller hit och dit, alltså, som nu måste köra på Slottsgatan, man hade gärna passerat genom Väster.
Mm.
Och särskilt nu när i talande stund Norra Vallgatan är plomberad.
Mm.
Och när alla andra Malmögator också verkar vara plomberade.
Ja, faktiskt.
Jag är otroligt glad att jag har gjort mig av med min bil.
Mm.
För att den hade jag inte fått fram ändå. Men hur som helst, vi som har bott och vi som gärna liksom vandrar på Gamla Västerskator, vi är väl tacksamma för att det inte blev en fyrfilig väg. För då hade det ju liksom inte varit någonting, så att säga. Det måste varit, alltså, det gjordes ju en del rätt så saftiga ingrepp som vi beskrev inledningsvis. Och så här, men betänk hur saftiga de hade behövt vara då.
Precis, verkligen. Och hela charmen och småskaligheten hade ju försvunnit. Det hade ju blivit något helt annat. Va? Man kan läsa om det. Jag tänkte jag skulle rekommendera bara den här en roman som heter Det finns bara ett väster av en kvinna som heter Camilla Carlesson. Och det är en bok som utspelar sig i Malmö mellan 67 och 74. Och utspelar sig just på väster där, då, där hon bor och är med om hela den här
processen
och äran där det då har, händer så oerhört mycket i de här kvarteren.
Det är mycket tidsfärg.
Mycket tidsfärg är det.
Mm. Då var det veckans tips då från Vante Rosengren.
Mm.
Jag tycker att det börjar bli varmt här i Studio Tollarpen. Mm. Så det finns säkert otroligt mycket mer att säga om gamla väster. Men vi har ju sagt något för vi har pratat en stund.
Lite grann.
Så att jag glömde säga det inledningsvis. Vill man stötta den här podden så kan man ju då gå in på patreon.com och så kan man liksom donera någon sorts slant. Man ser det som en tidningsprenumeration.
Mm.
Tycker man att det verkar krångligt, Vante tycker det är otroligt krångligt, då kan man ju då ta fram sin smartphone och hitta sin Swish-app. Och sen kan man skriva in 123-052-1088. 123-052-1088. Så kan man ju donera en slant.
Man kan ju tänka på den här silverskatten i kvarteret Ruven. Man kan ju donera lika mycket som det var i den. Om man vill och kan.
Precis, det är en möjlighet. Så det kan man tänka på. Det är, absolut, det är rimligt. Tänk på den, gott folk.
Mm.
Så hörs vi om 2 veckor.
Mm.
Så har vi.
Gör vi.
Hej.
Hej.
Allt beror.
Programutsändningen presenterades av
Kalle Lind, kulturarbete
AB.